Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Radio Play.
I december 1990 kunde man i ett antal av USA:s större dagstidningar, New York Times, Washington Post och så vidare, läsa om 300-400 Lakota-indianer som dag för dag, med endast häst och vagn som färdmedel, rörde sig i en gammal hövding, Bigfoots fotspår. I bitande kyla över besvärlig terräng anlände de 30 december 1990 på 100-årsdagen till skådeplatsen för det sista kapitlet i den tragedi som är de amerikanska indiankrigen. De anlände till Wounded Knee. Såväl de människor som genomförde just det här projektet som medias stora intresse visar på den speciella roll som Wounded Knee spelar i det amerikanska medvetandet. Resan 1990 handlade om att visa sin uppskattning och därigenom släppa andarna fria för de män, kvinnor och barn som massakrerades där på platsen. Och just andar är precis vad vi har orsak att förhålla oss till idag. Denna berättelse som slutligen kommer att leda oss till Wounded Knee handlar delvis om en väckelserörelse som från 1870-tal började locka allt fler av de så kallade prärieindianerna. Deras situation var mycket utsatt, men genom andedansen skulle de döda komma tillbaka, så även buffeln, och slutligen skulle den vite mannen helt dra sig tillbaka. Ett löfte så lockande som någonting i den kristna himlen. Men det kommer också handla om land, och det kommer handla om människor, och det kommer handla om hopp och förtvivlan. Allt detta i veckans historiepodd. Vi drar igång.
Historia det här.
Ja, det är ingen sån här feel good komedi.
Nej.
Med ett lyckligt slut. Ett oväntat lyckligt slut.
Så kommer det inte bli.
Nej.
Vi måste ha lite feel good här i alla fall. Och då tänker jag väl ändå att vi börjar i den änden då.
Berätta.
Ja, må den leva. Ja, må den leva. Ja, må den leva ut i hunden.
Oj.
Så,
det är gilanger här.
Det är konfetti och gilanger och det är grattis på födelsedagen. Oj, förlåt. Historiepodden.
Wow.
Det är såna här cookies också. Jag hittar inga franska våfflor.
Vad trevligt.
Ja, det är ju nämligen i förrgår så var det 5 år sedan historiepodden släppte sitt första avsnitt, om jag tolkar saken rätt.
Vad galet.
Och då tänker jag att vi skulle fira det lite här i alla fall.
Vilken svindlande tanke.
Ja, eller hur? Det är ett halvt decennium.
Ja.
Det kan ändå vara värt en sån här choklad cookie. Vet du att...
Choklad chip cookie?
Just det, Ruth Wakefield hette hon som råkade skapa den här på 30-talet. Det är ungefär som Fleming när han gjorde antibiotikan och penicillinet. Hon skulle ju baka någonting med kakao, men så hade hon ingen kakao hemma och tänkte att ja, choklad, den smälter väl ändå ut i det här. Och sen gjorde den inte det här, utan det blev stora klumpar i, vilket blev en braksuccé.
Vilket geni.
Eller hur? Knaprande ljud i radio då. Det kanske inte är. Jag får be om ursäkt, men om jag har någon konstig röst. Jag vet inte om jag håller på att börja bli sjuk. Det låter helt osannolikt visserligen, men det kan vara så.
Ja, Vi biter ihop och tar oss igenom det här. Vi har båda läst Dee Browns klassiker Begrav mitt hjärta vid Wounded Knee, antar jag.
Ja, ja, jo, jag har ju läst den.
Det är en toppenbok, tycker jag alltjämt. Men jag har också läst i James Wilsons fina Jorden skall gråta. Kommer referera lite grann till bägge de böckerna. Wilson gör ett jättefint arbete i sin bok och påminna om hur lätt det är att falla in i den här ursprungliga indelningen av indianer som antingen barbar eller ädelvilde.
Mm.
Och så lyfter han upp flera exempel hur det har präglat synen på den amerikanska ursprungsbefolkningen överhuvudtaget. Och det är intressant att det ska vara så jäkla svårt, eller att egentligen före 70-talet var väldigt svårt att hitta amerikansk historieskrivning som förhöll sig till indianerna som verkliga människor. Alltså på gott och på ont, och som berättade historier ur deras perspektiv. Men Dee Browns bok är nog bästa exemplet på den här typen av revisionismen som kom då. Han var en jätteintresserad farbror som ville berätta om ett uppslitande och mycket intressant stycke amerikansk historia.
Mm.
Och delvis kommer vi följa Browns narrativ idag.
Ja, man får ju också säga att det här är ju en slags epilog på något sätt. Det är ju den avslutande delen av de här indiankrigen, och på den tiden som de fortfarande hoppas att de kanske ska kunna ha någonting att säga till om.
Mm.
Medan vi började i den andra änden i avsnitt 74 med Röda molnets krig.
Ja.
Det kriget vann ju faktiskt Röda molnet och Sioux-indianerna.
Ja.
Och det var ju, vad hette den stammen nu igen?
Red Cloud, han var Oglala.
Oglala-stammen, ja, var det, ja.
Precis.
Och det är ett av få krig som USA har skrivit på ett fredsavtal där de har liksom varit besegrade.
Ja. Det här var en av de sakerna jag såg fram emot, om du skulle fortsätta kalla Red Cloud för Röda molnet.
Absolut.
Ja. Kommer Sitting Bull vara sittande tjuren också?
Nej, det går. Jag vet inte varför. Jo, jag vet varför. Det är Harry Kullmans fel.
Ja.
Han skriver om Röda molnet som Röda molnet, ja, inte Red Cloud. Och det är därifrån. Harry Kullmans bok Vilda Västern har jag också läst i, så att den kommer jag dra upp här och där.
Om vi börjar med att dra lite bara breda penseldrag om indiankrigen, för det vi lite slarvigt kan kalla indiankrigen, det är ett antal konflikter som har sin basis i den konkurrens om land och resurser som råder i Amerika från det att nybyggare under tidigt 1500-tal börjar anlända tills det att det militära och delvis det kulturella motståndet krossas under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Fram till det sena 1700-talet var konflikterna, de var förvisso ofta allvarliga men ändå mer begränsade, eftersom man hade inget gemensamt USA, utan det handlade om enskilda stater som råkade i konflikt med en eller flera amerikanska indianfolk. När sen staterna från 1770-talet blir just Förenta stater och kommer in på 1800-talet, så är det den här snabba emigrationen och expansionen västerut som ofta placeras under paraplyet Manifest Destiny.
Mm.
Alltså att USA hade en plikt, en moralisk plikt att uppfylla sitt eget öde, expandera så att det täckte från kust till kust. Ursprungligen en tanke som drevs av demokrater i sydstaterna för att garantera ny mark för plantageverksamhet, men med tiden kom det att bli en del av USAs expansionistiska världsbild. Det var vad den nya nationen var.
The frontier.
Just det, precis. Från 1830-talet och framåt kommer ett antal lagar och beslut som kommer att tvinga fram assimilation, att antingen så får indianerna börja ta upp hacka och spade och leva som goda nybyggare, eller förflyttas västerut. Först ansåg man att territoriet väster om Mississippi skulle vara fredat för indianerna, men sen så reviderades det beslutet. Och så sen reviderades det beslutet, och till sist fanns väldigt lite land kvar som skulle vara fredat för indianerna. Det här med indian är också någonting som jag har tänkt på, för jag har länge hållit på med det här att alltid använda begreppet amerikansk ursprungsbefolkning, som dels är ett väldigt långt och omständigt begrepp. Men indian är ju såklart på många sätt ett kolonialt begrepp. Det är Columbus missuppfattning om vad det här är för människor. Men sen var jag på Etnografiska på en visning där. Och den guiden vi hade pratade om hur olika grupper. Själv, vissa säger indianer, vissa säger Native Americans, vissa säger något helt annat. Det stora problemet är ju att om man tänker att alla indianer är indianer, oavsett om vad man har för kultur, vad man har för språk, vad man har för sätt att leva, att alla indianer är indianer, det är ju det som är den stora risken med det begreppet.
Mm.
Det var ju de facto väldigt stor skillnad mellan olika typer av urfolk i de amerikanska kontinenterna. Och tappar man bort det, då har man gått bort sig.
Ja,
men är annars är det inte så allvarligt i alla sammanhang att använda begreppet indian, tänker jag. Som du sa, i det tidigare avsnittet pratade vi om Red Cloud och hans Oglala-sioer och att han hade krig mot amerikanska trupper. Det vi inte har pratat om är ju 1870-talets stora slag med legendariska namn som Crazy Horse och General Custer och slaget vid Little Big Horn.
Som... Det är ju lite konstigt att vi liksom tar saker och ting före det och nu efter det, men inte den här stora, upplåsta, spännande, dramatiska händelsen och med de här färgstarka karaktärerna.
Nej.
Utan det hoppar vi över. En orsak är ju att jag har en tjock, bukig bok hemma i bokhyllan om General Custer.
Ja.
Och den skulle jag ju vilja läsa. Och sen skulle jag vilja använda den kunskapen i
ett avsnitt.
Ett avsnitt. Och det här kan vara lite av ett bekymmer ibland. Det är ungefär som den här Moby Dick-boken.
Mm,
det tar det. Sin tid, så att säga.
När valavsnittet kommer.
Ja, man vill ju göra ett sånt avsnitt så bra som möjligt. Och det vill man göra med alla avsnitt. Men jag menar bara att det finns många källor till det. Och det gör det ju förstås till det här med. Men det där är ju så upphypat. Så att förväntningarna är höga både från lyssnare och från oss. Då. Det var en förklaring.
Så var det. Får man spoila och säga att slaget vid Little Big Horn slutar med en triumfatorisk seger för de indianerna som deltog i det slaget?
Ja, okej. Okay. Då behöver vi kanske inte ha något.
Men trots vissa sådana i ögonfallande segrar så fanns det ju det vi kan slarvigt benämna som prärieindianerna i en svår situation. För man hade en stor brist på land men ett ännu större problem i och med den dramatiska nedgången av buffelpopulationen.
Mm, det är ett stort bekymmer.
Mm. Och det är alltid lockande att säga saker som deras uråldriga levnadssätt var knutet till buffeln. Men de stammar, de folk vi allmänt kopplar till prärieindianer, västliga prärieindianer om vi ska vara noggranna, hade ju emigrerat till de här regionerna under 1600- och 1700-tal som en följd av europeernas expansion. Och liksom det här nomadiska och halvnomadiska sättet att leva, det gjorde ju möjligt överhuvudtaget av en annan storslagen bäst ute på vidderna.
Hästarna.
Ja, just det. Jordar med mustanger som var ett direkt arv från förvildade hästar från spanjorerna.
Just det.
Hela den här episoden är ju ett enda stort ihoptrasslat nystan av kolonister och urfolk, helt enkelt.
Jag läste eller såg någonstans att William Sherman, generalen för Nordstaterna, han som var med i våra tredje avsnitt om amerikanska inbördeskriget och levde övare på sin väg mot havet och bland annat härjade Atlanta och sådär. Han hade ju som strategi att man skulle utrota buffen för att komma åt indianerna. Mm. Så att de skulle typ svälta ihjäl.
Det ligger i linje med hans bild av liksom det totala kriget.
Ja, det gör det.
Ja, och det kan nog på sina håll ha varit en medveten strategi. Sammanfattningsvis kan man väl säga så här att vita nybyggare behöver nytt land att odla. Indianer har tryckts längre och längre västerut. Nu finns ingen buffel. Det ser tungt ut. Och då har vi två stycken spår att gå. Vi kan kalla dem parallellhandlingar. De kommer mötas i en avslutande gemensam berättelse. Den ena handlar om när den amerikanska staten återigen kommer på att fan, vi behöver lite mer land här. Där kommer vi träffa på Sitting Bull och ett antal andra mycket intressanta aktörer. Den andra berättelsen handlar om en grupp indianer i Nevada, Paiute-indianer vars andlige ledare Jack Wilson Wovoka kommer att väcka nytt liv i en religion, en typ av väckelserörelse kommer startas här. Och de här två berättelserna kommer bli en i slutet. Ska vi börja med Sitting Bull och gänget?
Efter efter de här krigen på 1870-talet så är ju som sagt Sionas situation inte jättefestlig.
Mm.
Även fast de hade vunnit där vid Little Big Horn.
Ja.
De lever i ett reservat i South Dakota som visserligen är tämligen stort. Det är 90 000 kvadratkilometer.
Mm.
Men som D. Brown skriver är beläget inom de värdelösaste trakter i nuvarande South Dakota som lantmätarna kunde uppringa.
Just det. CO överhuvudtaget, om man ska bara snabbt nysta upp det begreppet också, det är en sorts språklig gemenskap med ett antal olika folk. Dakota, Nakota, Lakota. Främst kommer vi prata om Lakota-indianer i det här avsnittet. Och där i sin tur finns det underkategorier.
Ja, det finns ju 7 stammar, va?
Just det. Vi kommer prata mycket om Hunkpapa och kanske Oglala och så vidare. Men vi kommer blanda och ge.
Siorna har ju ganska mycket brist på kläder och mat i det här läget. Mm. Och de har ont om både hästar och gevär och buffalon är på väg bort och allt det där som du säger.
Mm.
Och samtidigt så väller det in europeer i Amerika från Atlanten. Och de i sin tur vill ju ofta då bli nybyggare och fortsätta västerut.
Mm.
Men för att ta sig till nordväst, till exempel uppe i västra hörnet av Amerika eller Kalifornien, då måste man ta sig över indianmark och det skulle behövas en järnväg.
Just det.
Framförallt till Seattle-området.
Ja, just det. Och man ska till den regionen. Montana är ett sånt exempel också. Nästan omöjligt att ta sig till nu.
Sitting Bull är då den store Sioux-hövdingen. Han har med 3000 Hunkpapa-indianer tagit sig över gränsen till Kanada och lever där.
Just det.
Efter de här krigen med Custer och hur det har urartat efter det.
Just det. Sitting Bull hade varit delaktig redan i Red Clouds krig på 1860-talet. Men han hade 10 år senare i stridigheterna mot just Custer verkligen utmärkt sig. Så i militär, politisk och andlig mening så är Sitting Bull en av, alltså när vi pratar CO-sidan så är han den stora profilen. Sen finns det andra typer av indianer på andra ställen som har liknande gestalter, men Sitting Bull är en stjärna här.
Han är ett slags symboliskt hopp för CO-erna även fast han befinner sig i Kanada här nu.
Mm. Precis.
Amerikanska myndigheter vill ju väldigt gärna att han återvänder till USA och officiellt lägger ner vapnen och sådär. Så de skickar ju delegationer till Kanada och får tillstånd av kanadensiska regeringen att söka upp Sitting Bull och sådär. Det är ju en general som lyckas få tag på Sitting Bull och hans Hunkpapas 1877 och får till ett möte som sagt, sätter sig ner och diskuterar saker och ting. Och då säger han att Sitting Bulls Hunkpapa-indianer är de enda som inte har kapitulerat och nu är det dags att sätta stopp för alla blodbad och sluta fred. Det är vad den store vite fadern vill, leva i enighet med indianerna. Men Sitting Bulls svar på det här är att han kommer bara med nya lögner hela tiden och säger att vi vill inte höra på dem. Här på den stora mormoderns mark har ni ingen rätt att ljuga. Res därför hem igen.
Mm.
Och vem är den stora mormorn?
Det är ju den engelska drottningen.
Ja, det är drottning Victoria.
Ja, det här är ju samväldet. Kanada är ju en av de absolut bästa delarna av det brittiska imperiet överhuvudtaget.
Ja. Är det?
Ja, men så var ju mycket självbilden och jag tror också bilden från engelskt håll.
Okej, det är ganska kallt.
Ja, så är det ju. Det tyckte för övrigt Sitting Bull också.
Ja.
D. Brown gör ju en intressant passning här att på ett sätt så har ju den amerikanska staten, tycker man, ganska bra kontroll över sin ursprungsbefolkning nu. Men å ena sidan så har man Sitting Bull i exil och å andra sidan så har man Geronimo som är apachernas stridbare frontman som befinner sig i exil i Mexiko. Så att det finns de här, vad ska man säga, fickorna av motstånd som representeras av oerhört namnstarka och symboliskt laddade ledare.
Mm.
Så man kan inte riktigt slappna av ändå.
Ja, Apache-krigen är ju väldigt spännande också.
Mm. Efter Sitting Bull har läst lusen av den här amerikanske officeren så gör han ju någonting väldigt i ögonfallen. Han lämnar över ordet till en kvinna.
Ja, just det.
The one who speaks once, som får läsa lusen av amerikanerna också. Det här har tolkats på flera olika sätt. Troligt, det är i alla fall det som D. Brown lyfter fram, så är det här ett sätt att ytterligare visa avsmaken för det amerikanska sändebudet, att man låter en kvinna tala inför männen.
Men amerikanerna, de börjar dra i diplomatiska trådar. och får den kanadensiska regeringen att, ja, vad ska man säga, sluta upp lite grann på deras sida. Inte är de beredda att sparka ut Sitting Bull i landet, men de säger att du har ju fått politisk asyl här, visserligen, men vi kommer ju inte hålla på och ge mat eller något sånt där. Utan de får kuska runt på sitt håll, och däremot måste de ju bevakas. Och det kostar ju pengar.
Det är fullt med ridande poliser, mounties, som måste avlönas, som ska rida efter Sitting Bulls läger.
Det här vill man ju helst inte vara med om.
Nej. Hur är det? Är det mycket buffel där i Kanada?
Ja, det är ju faktiskt ännu färre bufflar än vad det är i USA den här tiden.
Just det. Det är ju ett problem också.
Men ändå stannar de där i 4 år med den här kylan. Och det är dåliga tält och så. Man börjar få hemlängtan här. Utsvultna är de. Trasiga kläder. Fler och fler börjar släpa sig över gränsen. Nu låter det som att de fysiskt kryper över gränsen. Men de är ganska uthungrade och trötta.
Vissa tror jag kröp över gränsen alltså.
Och så kryper de fram till närmsta reservat och anmäler sig hos en indianagentur.
Just det var ju en hel administration som hade, och byråkrati som hade vuxit fram kring indianerna.
Framförallt i Dakota då. Och i juli 1881 så tar ju Sitting Bull själv tillsammans med sina sista 186 hunkpapas sig över gränsen då.
Just det, luggsliten och sjavig igen.
Ja, D. Brown skriver så här: han var då klädd i en trasig bomullsskjorta, ett par luggslitna leggings och en smutsig gammal filt. Han verkade gammal och trött när han lämnade ifrån sig sitt Winchester-gevär till kommandanten. Istället för att låta honom få fara till hunkpapa-agenturen vid Standing Rock, som han hade lovat, behandlade man honom som en krigsfånge.
Just det, för man kommer placera honom i ett fort, Fort Randall. Och när jag läste Fort Randall, då ryckte jag till, därför jag kom ihåg någonting.
Ibland tänker jag att det skulle vara ganska intressant att bara sitta och betrakta det när du läser, för det verkar vara mycket som händer då.
Ja, men ibland får man ju sån här, ett stick av någonting, en förnimmelse, som Madeleine-kakan.
Förlåt?
I Marcel Prousts På spaning efter en tid som flytt. När man börjar med att man känner doften av en madeleine-kaka i te, tror jag det är, och bara alla minnen kommer tillbaka. Man läser Fort Randall på en sida och allt man börjar tänka på är Playmobil. Jag hade inte det stora Fort Randall-sättet, jag hade bara den lilla indian-tippin. Men kan du beskriva bilden som du ser här?
Det här känner jag igen. Ja, det gör jag. Jag har inte ägnat mot Playmobil riktigt, jag höll på med riktig Lego, ja. Från Danmark. Eller Legoland, eller vart det kommer ifrån. Men här ser jag att det står Fort Randall på en skylt. Det är ett riktigt sånt här Lucky Luke-fort.
Ja.
Och det är hästar och kanoner. Och varför har jag inte... Fanns inte det här på min tid, här uppe, säga?
Ja, det vet jag inte. Men vi ser det här blåklädda unionssoldater. Men
det här är ju inte vanligt Lego.
Nej, Playmobil är... Jag tror att det är ett amerikanskt bolag. Och det, man bygger ju inte så mycket. Det är mest plastgubbar.
Jaha, vad tråkigt.
Men du ser här, det finns en fängelsecell. Så jag antar att man kan fängsla Sitting Bull där. Ja. I sitt Fort Randall.
Och det här kom till dig då när du läste det här.
Ja, men på ett sätt så tänker man att vi som är födda på 80-talet, vi är ganska så här moderna, unga, fräscha och så vidare.
Går du runt och tänker?
Ja, vi har ju vuxit upp i en politiskt medveten värld ändå. Men det är också liksom, det är inget konstigt att leka indiankrig. Nu tror jag inte jag hade den historiska förståelsen riktigt för att det här...
Det var väldigt konstigt om du hade det så där ung.
Ja, jag lägger upp bilden på Instagram när avsnittet är ute, så kan ni gå in och titta på den här fina leksaken. Där i alla fall, ibland de små stockarna av plast, vaktade av formgjutna amerikanska soldater, satt Sitting Bull. Samtidigt som ryktet började gå, trummorna gick på stan. Man kan till och med säga att röksignalerna syntes metaforiskt på himlen. Och i och med det så började vallfärderna. Journalister kommer till Fort Randall. Andra hövdingar kommer till Fort Randall. De vill träffa Sitting Bull. Det var också så det kom sig att 6 hövdingar, representanter för olika Lakota-folk, sökte upp Sitting Bull för att redogöra för ett förslag. Den amerikanska staten ville stycka upp marken i South Dakota-reservatet här, Sioux-reservatet, The Great Sioux-reservatet, i mindre områden och sälja bort resten. Ungefär 50% av all mark skulle man sälja bort. Hur skulle Sitting Bull ställa sig till det här? Han var mot det.
I en av de här kommissionerna som skickades ut då...
Ja, det är väldigt många kommissioner. Alltså, de är ju lika pigga på att bilda kommissioner som arbetarna i Seskarö var.
Ja, nästan.
På bilda kommittéer.
Ja, just det. Ja. En av dem fanns ju en pastor som hette Samuel Hinnman med.
Just det.
Och den här Hinnman, han var egentligen tolk också.
Mm.
Och deltog i den här kommissionen. Han hade en hel del fula knep för att få folk, alltså indianerna, att skriva under. För det gällde att få 3/4 av alla i ett reservat som var indianer att skriva på för att man skulle kunna betrakta det som ett köp.
Precis. Enligt det rådande fredsfördraget så fanns det ett antal bestämmelser att leva upp till. Mm. Och det här är en av de klausulerna då.
Och det slutade med att han sprang runt och hade 7-åriga pojkar på att skriva på där och sånt där.
Vilket bröt mot fördraget såklart.
Ja, och han lovade en himla massa saker utan att egentligen säga att det här ska ju delas upp. Mm. Och sen kommer den resterande marken att tillfalla USA.
Mm.
Men det framgick inte riktigt till de här indianerna som också hade förstås förtvivlat svårt att läsa engelska. Och ibland skrev på bara för att han sa att det stod någonting och så stod det inte där han sa att det stod.
Alltså när pastor Hinnman kommer på besök är det bara att låsa in värdesakerna.
Ja, ungefär så.
Han kommer råna dig blind.
Ja, det var ju vissa av de här äldre CO-hövdingarna som visste och förstod det här och sa att så fort man rörde pennan så brukar det alltid sluta med att man förlorar en stor del av sin mark, ungefär. Mm. Men Hinnman och hans kommission, de återvände till Washington.
Just det, fet lunta med underskrifter.
Ja,
jag har fixat det.
Bara öser ner i bänken vid kongressens president eller något där.
Just det.
Och de blir lite tveksamma.
Ja.
Man röstar väl igenom det först, om jag fattar rätt. Men sen är en del kongressledamöter som tycker att det här verkar väldigt skumt. Vi måste undersöka den här saken. Så då bildar man en ny kommission.
Mm, precis, DÅS-kommissionen. Det är väldigt mycket som är märkligt med den här uppstyckningen av South Dakota. För visst land försvann redan 1877- då Red Cloud ska ha skrivit under någonting. Och det här har sedan dragits i domstol, alltså i riktig långbänk. På 1980-talet var det uppe i högsta domstolen kring huruvida det var lagligt eller inte. Mm. Och då dömde högsta domstolen att man hade inte fått skälig ersättning för, jag tror Black Hills var regionen som man tappade då. Så att då skulle man få ut en massa pengar, men de... Förenade CO-stammarna som drev det här målet. De ville inte ha pengar, de ville ha land. Så under lång period fanns det en helt enorm summa pengar på ett konto som bara stod och förräntades.
Oh, ja.
Så jag vet inte riktigt vad som har hänt i det där. Jag vet att Obama höll på att prata om det 2009, sen hände det ingenting. Sen var FN inne 2012 och ryckte i det där också. Så det är en så här riktigt infekterat sår.
Jag har svårt att tro att det är klart i så fall.
Ja, det tror jag med.
Den här nya kommissionen upptäcker ju mycket riktigt de här tvivelaktiga metoderna, kan man säga. Som Hinnman och hans gäng har använt.
Mm.
Vid det här laget så hade ju Sitting Bull också fått ta sig till den här hunkpapa-agenturen som låg i Standing Rock då vid gränsen mellan North och South Dakota.
Mm.
Och i augusti 1883 så kommer då den nya kommissionen dit.
Mm.
Med den här DÅS som senatorn heter.
Just det. Och när DÅS kommer in där i salen där mötet ska hållas så ser han förvisso de ledare han hade förväntat sig.
Tror du inte att det är en tippi?
Ja, det är det säkert.
En sal låter ju lite mer som Versailles.
Ja, men en tippi kan väl också vara en typ av sal.
Okej,
okay, ja. Det är väl, visar väl på min brist av fantasiförmåga att alla möten hålls i någon sorts kommunhus byggt på 1960-talet.
Ja, det.
Som man har bokat i någon så här obegriplig Outlook-kalender. Och när man kommer dit sitter det lika förjävligt människor i rummet. Men jag har ju bokat, säger DÅS.
Hur kom den utvikningen till?
Running Antelope, som en hövding heter, sitter där. John Grass, en yng hövding, sitter där. Men det sitter också en figur i bakgrunden, oanmäld och tyst, med ett riktigt stenansikte.
Mm, och det här hade de inte räknat med, att Sitting Bull skulle vara där.
Nej.
Och han är ju, som vi sa innan, en stor symbol.
Ja.
Honom går man inte runt bara så där.
Jag försökte komma på ett samtida exempel. Men jag vet inte vad man ska jämföra det med. Man förväntar sig att träffa någon sorts lokal moderata kommunpolitiker, och sen sitter Fredrik Reinfeldt tyst som ett åskmoln i hörnet. Vad gör Reinfeldt där?
Och så förhandlar de med den kommunala bygdens socialdemokrater då.
Ja.
Som absolut helst inte vill ens ge Reinfeldt ordet.
Men till sist så tänker man ju, nu sitter han ju där tyst i hörnet, precis som Sitting Bull gör. Så då vänder sig då till sin tolk och så säger han, fråga Sitting Bull om Sitting Bull har någonting att bidra med. Sitting Bull svarar då, jag vill gärna tala om ni vill lyssna. Men jag har förstått att det bara är sådana som ni själva utser som får tala. Då svarar, vi har utgått från att indianerna skulle utse sina egna talesmän. Men om ytterligare någon vill tala, eller om de här närvarande indianerna utser något ytterligare ombud, ska vi gärna höra på. Vet ni vem jag är när ni talar som ni gör? Jag vet att ni är Sitting Bull. Har ni något att säga så lyssnar vi gärna. Här börjar Dås bli när han tappar tålamodet, va? Känner ni igen mig? Vet ni vem jag är?
Han är lite egenkär här ändå, Sitting Bull.
Jag vet att ni är Sitting Bull, svarar Dås. Ja, det får man säga. Jag förstår att ni känner mitt namn. Känner ni till min ställning?
Hur många gånger säger han det här egentligen?
Jag vet inte av någon skillnad mellan er och de andra indianerna här vid agenturen, svarar Dås. Det är den store anden som har skapat mig. Det är han som har gjort mig till hövding. Mitt hjärta är rött och det måste vara mycket sött. För alla som jag möter räcker ut tungan åt mig. Ni har kommit hit för att tala med oss och ni har ändå inte tagit reda på vem jag är. Har någon här i landet rätt att bära hövdingatiteln, är det jag. Då svarar, det spelar inte någon roll vad ni har för befattning i det här sammanhanget. Har ni något att säga så gör det nu. I annat fall förklarar vi sammanträdet avslutat. Gärna, säger Sitting Bull då. Jag kom hit för att ge några råd, men man kan tro att ni har druckit för mycket whisky. Med dessa ord gjorde han en svepande gest med armen och varenda indian lämnade lokalen. Vilken scen!
Ja, det här var inte så bra för amerikanerna.
Nej, de blir ju livrädda.
Det ligger förstås i deras intresse att underminera respekten för Sitting Bull.
Mm.
Att sönder och härska är ju den metod man använder här så gott det går. Och att Sitting Bull fick med sig de här andra indianhövdingarna, Sioux-hövdingarna, var ju inte alls, det var ju katastrofalt det.
Mm.
Att de slöt upp så tydligt kring den här gamle, respekterade, mytologiserade gestalten.
Mm. Att det, motståndet kanske inte är brutet.
Nej, och det här beror på Sitting Bulls uppstudsighet och hans sårade fåfänga, känns det som.
Ja, alltså, ja, delvis.
De andra hunkparpa-hövdingarna här förklarar ju sen för Sitting Bull att okej, så här är det nu. Du har ju alltid vårt stöd, det ska du veta. Vi är väldigt, väldigt lojala med dig. Men det här kanske var lite väl riskabelt och onödigt provocerande.
Mm.
Vi gör ett nytt försök. Och då blir det så att man får till ett nytt möte. Och den här gången så ber Sitting Bull om ursäkt först och främst för sitt uppträdande.
Mm.
Och sen börjar han då räkna upp Sionernas historia så långt han kan. Och alla löften som den amerikanska regeringen har gett tidigare och brutit. Och så säger han, ni har behandlat indianerna som djur och inte människor. Och det har präglat min syn på de vita. Den store vite fadern i Washington har meddelat att allt det som han tidigare haft emot mig numera är glömt. Jag lovade att vandra den vite mannens väg. Och det har jag gjort alltsedan dess. Men ibland blir mina tankar tunga. Förr hade man bara gott att säga om landet här i väster. Men nu har det fått dåligt rykte. Är det vi eller de vita som beskulden till denna förändring, säger han.
Mm.
På den här tiden så var för övrigt Chester Alan Arthur den stora vita fadern borta i Washington.
Just det, inte en av de mer ihågkomna. Nej, stora vita fädrarna.
Det kan man inte påstå. Sitting Bull menar alltså här nu att om Sioux nu ska bli bönder, säger han också, då måste vi ha grejer till det. För de vita vill ju att de ska bli bönder, men vart är redskapen och vagnarna och sånt som alla vita bönder har?
Mm.
Svaret på hela den här långa utläggningen blir en stormande utskällning så fjädrarna på Sitting Bulls huvud vajar över hålet, kan man tänka sig.
Senator John Logan är arg.
Ja, hur kunde den här karen ha mage och anklaga de amerikanska delegaterna för berusning till exempel? John Logan säger, jag vill understryka att ni inte längre är någon mäktig hövding här i landet. Ni har inga anhängare, ingen makt och ingen befogenhet att bestämma längre. Att ni får vistas på reservatet beror uteslutande på regeringens välvilja. Regeringen ger er kläder, regeringen ger er mat. Regeringen ser till att era barn får gå i skola. Ni har regeringen att tacka för allt. Om inte regeringen hade räckt er en hjälpande hand skulle ni frysa och svälta någonstans uppe bland bergen nu. Här får man ändå säga att han vinklar saken en smula. Så att,
det är hårdvinklat, det är det verkligen.
Så att det ska framstå som att de är jättegoda och så.
Mm.
Men det han har direkt fel i, det är att Sitting Bull inte har några anhängare. För det har han ju sannoliken.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Och det kom ju en ny agent, en indianagent till den här agenturen vid Standing Rock-reservatet också, som heter James McLaughlin.
Just det.
Och han försöker då begränsa Sitting Bulls inflytande och få honom att framstå som en föredetting. Och det var inte lätt.
Nej.
Med tanke på Sitting Bulls popularitet. McLaughlin kallas ju för White Hair av indianerna för att han är gammal vithårig. De här två, Sitting Bull och White Hair, de var som katt och råtta lite grann, kan man säga.
Mm.
Hans omdöme om Sitting Bull var ju att det var en man med lömska, låga planer, fullständigt i avsaknad av något som helst manligt eller mänskligt i sin natur eller någon försonande karaktärsegenskap.
Ja.
Så det var ju hårda ord.
Undrar vad det där bottnar i. Det är klart att i ett avseende så han representerar ju motståndet, vilket är jobbigt för staten, men när man läser om Sitting Bull så blir man ju ändå, jag blir ju ofta imponerad av den här typen av människor som, jag vet inte, framstår som så naturliga ledare.
Mm.
Att
tror att Gustav Vasa satt på sitt slott och tänkte, den där Nils Stacken då, det är den jävla hejare där. Bra kille, imponerande.
Så här, det får man ändå ge honom.
Ja.
Han samlar folk.
Eller Hitler kanske, så här. Det var modigt av von Stauffenberg när han kom in här.
Ah, okej, okay. Point taken.
Ja. Ett tillfälle som är lite roligt är ju när Sitting Bull får i uppdrag att hålla ett kort tal till en ceremoni.
Just det.
När den transkontinentala järnvägen äntligen är klar och ska invigas, då är det någon som får en briljanta idén. Ja, men han kan ju hålla ett tal, för han är ju kändis även bland vita amerikaner.
Ja.
Även om det kommer bli ännu mer vart efter.
Mm.
Den 8 september 1883 så är det då parader och fullt med glada och minglande människor i en stad som heter Bismarck, av alla namn man kan tänka sig.
Ja, varför inte?
Ja.
Grundat av tyskar, månne?
Möjligt, ja. Och de väntar ju då på att den sista spiken ska slås i rälsen. Sitting Bull, han sitter där på det här podiet som finns där, och det är någon slags scen och en talar, ja, en talarstol.
Han är uppe på en scen och ska gå fram och hålla ett tal.
Just det. Och det kommer han hålla på det här Lakota, Sioux-språket.
Mm.
Och det är en ung amerikansk tolk då som ska översätta det här för folksamlingen.
Mm.
Sitting Bull, han går upp och ställer sig redo att hålla talet. Han håller talet.
Mm.
Men det är absolut inte det som han och den här löjtnanten har kommit överens om innan. Den här tolken. Utan vad han säger till folket, den stora publikmassan där nere på sitt språk då, det är: jag hatar alla vita. Ni är tjuvar och lögnare. Ni har tagit vårt land ifrån oss och gjort oss hemlösa. Och sen är det då en konstpaus, och då utbryter det vilt jubel bland befolkningen där. Rasande applåder. Sitting Bull ler mot åskådarna där då, väldigt nöjd, och skjuter iväg några salver förlämpningar till, och sen går han ner från podiet. Och sen kommer då tolken upp
Det här är ju väldigt mycket som någon sorts liksom mörk komedi eller ja. Så här, jobbig tv-serie.
Han måste ju hitta på någonting här nu som Sitting Bull har sagt som är av mer vänlig natur än det han faktiskt sa.
Lossa lite grann på slipsen och säger Sitting Bull hälsar att det är en stor ära att vara här idag och säger vilken fin järnväg ni har byggt.
Ja, han säger ju någonting om det också, sådana här indianmetaforer, att typ järnhästen har anlänt och det är vi stolta över, någon sån här indiangrej. Ja. Och så han måste be ut texten lite där. Och folket applåderar ju väldigt glatt åt den här översättningen också. Mm. Och Sitting Bulls popularitet bland vita amerikaner stiger dramatiskt efter det här. Och det här leder ju sin tur till att han kan ge sig in på en slags entertainer-karriär.
Just det, vad händer nu?
Ja, vad händer nu? Det här ska vi prata mer om när vi en vacker dag pratar om Buffalo Bill också.
Mm.
Om vi inte bara var i 1800-talet så förbaskat mycket hela tiden.
Jag tycker, jag skäms inte ens över det. Det är 1800-talet är, det är the shit.
Okej. Okay. Buffalo Bill har i alla fall den här Wild West Show som heter.
Mm, en cirkus.
En cirkus helt enkelt. Och han lyckas då värva den här Sitting Bull.
Mm.
Indianbyrån är först ganska skeptisk, tveksam. Ska vi verkligen gå med på det här? Kan vi ta beslut om det här? Det är bättre att McLaughlin, indianagenten vid den här Standing Rock, Hank Papa, stammens agentur, får bestämma det. Och han tycker ju att det här är fantastiskt.
Bort med honom!
Sitting Bull är ju som sån här, han är den oroväckande symbolen för indiankulturen som han bara vill bli av med.
Mm.
Så det här var ju väldigt goda nyheter.
Mm.
Ju längre bort och ju större turné han kan hänga med den här Buffalo Bill på, desto bättre.
Mm. Som du var inne på, någon gång ska vi göra ett avsnitt om det här, för det är en oerhört intressant tanke med att dels har vi Buffalo Bill, den här cirkusdirektören, sen har vi Sitting Bull, en av de stora indianprofilerna från amerikansk historia, och så har vi Annie Oakley, liksom världens mest omtalade konstskytt. Hon hade ju det här knepet att hennes man hade en cigg i munnen som hon liksom på flera meters avstånd tog upp sin revolver och tände genom att skjuta på den.
Ja, apropå bufflar så var väl Buffalo Bill just känd för att vara den som hade skjutit här flest, över 4000.
Just det, så att han var en del av problemet, ja, inte lösningen.
Kan man säga.
Han är där från 1885 till 1886, va? Sitting Bull, tror jag.
Ja, det är något sånt. Och han framträdde på manegen i klädd rollen som skurk, kan man ju säga.
Mm.
Och den som besegrar General Custer då.
Just det.
I det här slaget vid Little Bighorn 1876. Så folk buar åt den och häcklar och busvisslar, kanske kastar någon tomat.
Det här är ju amerikansk wrestlinglogik.
Ja.
Liksom, när det är krig i Mellanöstern så får Hulk Hogan spöa upp en arab.
Ja, men vet du, jag hade precis tänkt dra den här referensen till wrestling.
Ja.
För det är ju precis så. Det är någon slags hatkärlek mellan publiken och Sitting Bull då.
Mm.
För efter showerna, ja, då flockas de i kringen.
Mm.
Då vill de ju ha hans autograf och sådär.
Ja, nu blir han ju en verklig stjärna. Buffalo Bill vill ha med Sitting Bull när turnén ska dra till Europa sen. Men Sitting Bull känner sig inte, han vill inte lämna sitt folk bakom
Nej,
sig.
Det händer ju grejer.
Så han kommer att återvända med en stor sombrero samt en vit cirkushäst som enligt Dee Brown hade lärt sig att lägga sig ner och vifta med ena hoven när han hörde skott avfyras.
Ja, satte sig väl ner
han
på ändan.
Han satte sig ner, just det.
Och vinkade lite.
Ja.
1887 så kommer det nya försök från amerikanerna att köpa Sionens land här.
Är det en ny kommission?
Ja, nu blev det så. Ja, men har man fått smak för det här så ja, då är det lika bra. Vi ska väl inte säga något om kommittéer och kommissioner och utredningar i det här landet som sagt.
Nej, vi tycker också om en kommission.
Ja, det är sånt som behövs då och då. Man vill helt enkelt dela upp reservatet i 6 mindre delar och då köpa loss 36 000 kvadratkilometer så att nybyggare kan bosätta sig där.
Mm.
Sitting Bull, han försöker ju förmå de andra hövdingarna att stå emot det här och säga nej och få dem att förstå att det här är absolut inte någon bra grej.
Mm.
Men det här är en ihärdig kommission.
Mm.
22 stycken CO över hela reservatet skrev på, och det räcker ju inte. Nej. Det var ju ganska lite. Så då återvände den här kommissionen till Washington, och så ger de politikerna rådet att helt enkelt upphäva det här fredsavtalet som man hade skrivit 1868.
Just det.
Efter kriget med röda molnet.
Mm.
Red Cloud.
Ja. Det är nog helt enkelt den här typen av logik att om de vägrar ge ifrån sig, vägrar sälja landet, då kan vi ju bara ta det.
Ja.
Vi kan konfiskera det.
Why not? Tänker de. Men regeringen är inte riktigt redo för det rent mentalt ändå än. Man börjar förbereda sig på att konfiskera marken, men det bästa vore ju om indianerna kunde tvingas att sälja.
Mm.
Och då är det en general George Crook.
Just det.
Som får i uppdrag att ta med sig några politiker och åka till CO-reservatet 1889 för nya förhandlingar.
Just det. George Crook var veteran från dels inbördeskriget. Han hade överlevt en Antietam till exempel, vilket många inte gjorde.
Nej, precis.
Som deltog i det slaget. Och han hade varit med i otaliga indiankrig. 3 år tidigare hade han varit en ledande gestalt när staten hade rykt ihop med just apacherna och Geronimo.
Jo, han hade ju ganska stort förtroende bland CO:erna, för de kände ju igen honom och visste vem man var och sådär.
Just det.
Och det var ganska ömsesidigt också. Han hade blivit övertygad av politikerna och de här kommissionsmänniskorna att om du inte får dem att gå med på att skriva på, ja, då kommer vi dundra in och ta marken ändå. Så han kommer ju att träffa CO:erna med den föreställningen att det måste sluta med att de går med på att sälja.
Just det.
Så här ser han ut för övrigt. Vad säger du om hans skägg?
Det är knappt skägg. Det är bara väldigt, väldigt långa polisonger, får man säga.
Ja, så kanske det är. Så här såg ju folk ut på 1800-talet och ibland.
Det är alltså axellånga polisonger. Till det har han en ganska kort och prydlig tunn bena.
Ja,
ett väldigt, väldigt fint 1800-tals utseende. Man får väl säga att Sitting Bull, för övrigt, för den som inte har sett den här legendariska bilden, så stirrar han rakt in i kameran. Han har långt hår med en bena i mitten, djupa ögon och en blick som är helt otrolig. Alltså han ser inte road ut.
Nej, så kan man sammanfatta det hela. Men det är, han naglar ju fast den med blicken, som sagt.
Ja, verkligen. Det känns som att Sitting Bull skulle vara väldigt duktig på arga leken.
Ja, återigen så försöker man nu alltså söndra och härska här.
Mm.
Om man kan förmå den här Bulé-stammen, som är en av CO:erna, att skriva på först, man börjar där. Ja, då blir de ju allmänt splittrade, och så kanske man kan få de andra att skriva på också. Man börjar med att fråga hövdingen Hall of Hornbeer om det här, men han genomskådar den här metoden och säger att det här går jag inte på.
Den gubben gick inte.
Han säger, ni vill göra det lätt för er genom att börja här. När ni lyckats övertala oss en efter en kommer ni att fortsätta till de andra agenturerna och säga att Rosebud är redan klart.
Mm. Så är det ju också.
Ja, så visade sig att det skulle bli, eftersom efter 9 dagars intensiva debatter och diskussioner så skriver ju ledarna för Bulé-stammen på.
Crook hade förvisso ett bättre ekonomiskt paket än de här tidigare kommissionerna, men alltså, han utnyttjar ju vetskapen om att detta kommer ske vare sig indianerna vill det eller inte, för att pusha fram godkännandet. Vid mötet med några hövdingar poängterar han att allt avgörs i Washington, och att de trångbodda, som han då, ett begrepp som han använder, ser allt detta land och tänker, det här landet ska vi ha.
Mm.
Och så lyckas han samla de där underskrifterna. Red Cloud ska ha sagt om Crooks att han, om inte annat, aldrig ljög för indianerna. Och liksom respekterade honom av den orsaken. Sen ska det väl sägas också att Red Cloud efter sitt krig på 1860-talet kommer ju gå in på den vita mannens väg och bosätta sig i ett reservat. Och bland de mer stridbara, motståndskraftiga CO-folken så sågs ju han som något av en medlöpare.
Ja, det är möjligt att man såg en som det, men han var i alla fall väldigt mycket emot att man skulle skriva på den här försäljningsförslaget.
Just det.
När Crook kommer till Standing Rock då, där Sitting Bull och de andra håller till, så är Sitting Bull med på mötena, men han säger ingenting, som han vanligen inte gör. Och det behövs egentligen inte, för alla andra är också emot förslaget. bland de här Hank Papas indianerna.
Mm.
Cook, han skriver så här om det där. Indianerna lyssnade noga på vad vi hade att säga, men vi kunde inte upptäcka några tecken till instämmanden. Det verkade som om de redan hade sin uppfattning klar och som om de bara lyssnade på oss av ren nyfikenhet för att höra vilka nya argument vi hade hittat på sen förra gången. Så att han mötte ett kompakt motstånd bland de här Hank Papas.
Mm.
Och därför så får man lägga över ansvaret på White här.
Just det.
McLaughlin, den här
agenten
som fick hålla enskilda kvartsamtal kan man säga med de här olika hövdingarna.
Mm.
Och till slut så lyckas han då knäcka den här unge John Grass, en av hövdingarna, och få honom till att gå med på att han ska hålla ett litet tal för de andra där han förklarar att han har ändrat sig.
Mm.
Och så ska det sluta med då att de skriver på allihop. Den 3 augusti 1889 så hålls då ett avslutande sammanträde här kan man säga, där McLaughlin har ställt upp indianpolis i 4 led runt mötesplatsen.
Mm.
Allt för att Sitting Bull inte ska ta sig fram och förbi och in till de här som ska skriva på papperna.
Ja.
Men det hjälper inte på något sätt, så lyckas han alltså, jag vet inte om han kryper under benen på poliserna eller hur han gör. Men
låt oss föreslå det för sakens skull.
Ja, okej. Okay. För helt plötsligt så står han där då bredvid dem när de ska skriva på papperna där. Och så ber han om ordet då, och han säger att ja, även om ingen har bjudit in mig här så skulle jag gärna vilja säga några ord. Och då tittar ju Cook väldigt överraskat på McLaughlin och säger, visste inte Sitting Bull att vi skulle ha sammanträde här idag? Och McLaughlin då, han bara, jodå, ljuger han rakt upp och ner. För det är han som inte gillar Sitting Bull alls då. Sen händer det inte så mycket mer, för John Grass och de andra skriver på ungefär samtidigt som han säger, jodå, han visste om det här.
Mm.
Och därmed så är ju CO-reservatet uppdelat i 6 mindre bitar. Och resterande typ 35 000 kvadratmeter kommer ju att tillfalla USA då, och nybyggarna.
Mm. Det här är bara några månader innan South och North Dakota blir officiella delstater i Förenta Staterna också. Så att det sammanfaller med nationsbyggandet i stort. Mycket av det här landet som då tas, som vi var inne på, det var ju väldigt dåligt land. Och under depressionen på 30-talet kommer det ju överges.
Mm.
Och inte då falla tillbaka till CO-folken, utan förbli statligt. Och som sagt, stora delar av det, eller delar av det i alla fall, är numera föremål för rättsliga saker. Där har vi så den ena berättelsen. Nu ska vi försöka väva ihop den som trådar i en vacker brodyr med andedansen, eller ghost dance religion som det så vackert heter på engelska. I alla fall vissa av de amerikanska översiktsverken som jag har läst så delar man in andedansreligionen i 2 kapitel. Första och andra vågen. Att dess ursprungliga tillkomst var redan på 1870-talet. Men sen kommer en andra mycket starkare våg på 1890-talet. Och det är den vi kommer uppehålla oss vid. Oavsett vilket så är vi i Nevada. Och det är värt att då pausa en kort stund och lyfta några specifika detaljer om just Paiute-indianerna i Nevada. Jag har läst någon text och lyssnat på en intervju med Louis Warren, som är en amerikansk historiker som har fokuserat på just andedansen och skrivit om det. Nu får man varna då för att Warren är miljöhistoriker. Och miljöhistoriker har ju den egenheten att de ofta hittar miljömässiga skäl till varför saker och ting sker.
Till i princip allt, ja.
Ja, det blir ju ofta så.
Det blir lätt så.
Med det sagt så måste jag säga att han är ganska övertygande. Han pekar på att medan Lakota-folken hade levt på den stora prärien, i alla fall i några 100 år, så levde Nevadas indianer snarare i The Great Basin. Alltså basin är typ skål eller fat eller så. Det är oerhört torrt och isolerat och mycket så här bara öken och elände. Idag är Nevada mest känt för att Las Vegas ligger där.
Mm.
Under 1870- och 1880-talet så hade Nevada blivit ett område som exploaterades för gruvnäring. Och Många mänskliga verksamheter har ju väldigt stor påverkan på sin omgivning, men få är lika dramatiska som just gruvverksamhet. Och här så handlar det om att den stora mängden trä som behövdes för att bygga gruvschakt, för att bygga byggnader och kyrkor och allting som behövdes i de här gruvstäderna ledde till en omfattande avskogning i Nevada som dramatiskt försvårade indianernas försörjning. Eftersom djur och växter som levde i skogen var det de i mycket stor utsträckning livnärde sig på.
Just det, och de behöver skog.
Ja, så det här är ett stort problem. Gruvorna lockade till sig arbetare och arbetarna behövde mat. Vad äter man? Jo, man äter ju boskap. Alltså kom det boskap, kor och får och grejer som dominerade de gräsbeklädda regionerna. Ja, sen ska man börja odla också. Man behöver ju vete och man behöver korn och man ska göra bröd och öl. Ja, hur gör man då? Jo, man konstbevattnar. Och genom konstbevattningen så förstörs fiskemöjligheterna för ursprungsbefolkningen i området. Och Paiute-indianerna, det betyder ju typ fiskätare.
Mm, ja, just det.
De levde på fisk och de levde på musslor. Musslor hade verkligen varit basfödan. Men med konstbevattningen så försvann musslorna. Så de tre decennierna från 1870 till 1900 har varit en totalt ekologisk katastrof för Nevadas indianer. Och här träder så Jack Wilson, eller Wovoka, in i bilden. En typ av profet för Paiute-folket. Wovoka, en dag när han är uppe i bergen, så är han med om en typ av upplevelse. Han drasar ihop, bara kollapsar. Och så försvinner hans ande iväg på en lång resa. Han åker till himlen där han träffar Gud. Och när han vaknar igen så har han ett kall. För det finns en dans, det som vi kallar andedansen. Och Gud har gett honom den här dansen. Och han har gett honom också ett antal regler som gäller för ett hedersamt leverne. Man ska inte ljuga, man ska inte stjäla, man ska jobba hårt. Och man ska visa kärlek och tillit till varandra. Från den här dagen så är Woka född på nytt. Alltså, han är på nytt född. Det här är en väckelserörelse. Det är ganska likt faktiskt kristen väckelserörelse det här.
Ja, han måste väl vara inspirerad av det.
Oh ja, det är belagt bortom alla tvivel.
När vi är nu vid 1890 så ska vi komma ihåg att det har varit ett ganska hårt och svårt år som har passerat.
Mm.
Och det har varit torka och hunger och sjukdomar, mässling och influensa. Och även kikhosta har drabbat de här indianerna väldigt hårt.
Mm.
Och särskilt barn då. Och med det i huvudet så ska vi då se när Kicking Bear, hövdingen Kicking Bear, besöker Sitting Bull vid Standing Rock-reservatet.
Mm.
För Kicking Bear har saker och ting berätta. Han har varit ute på en resa, han.
För det är ju det som har hänt i Nevada. Att ryktet har börjat sprida sig om Wovoka och den häftiga nya dansen som han har.
Ja.
Och det här är ironiskt också. Warren säger att med all sannolikhet så sprids det här via telegrafen och via järnvägen. För det går så snabbt också.
Ja. Han hade åkt med sin svåger, Kicking Bear, för han hade hört talas om den här profeten som han var nyfiken på.
Mm.
Och sen hade de åkt så långt som man kunde med järnväg. Och sen stod de väl där som två vilsna, bara, jaha, vad gör vi nu? Och då visste de inte hur de skulle ta sig vidare. Då hade de tur att det var några andra indianer där som kunde hjälpa dem med hästar. För det fanns väl fler pilgrimer tydligen.
Ja,
som,
alltså från alla håll.
Ja, precis. Men de hade inte tänkt på hur långt det var eller vart de skulle. Och sånt där. Men de blev upphämtade där då. Och så ber de sig då mot de här pajoternas läger. Och sen väntar de i två dagar på att få se den här Woka dyka upp.
Mm.
Tillsammans med en massa andra hundratals indianer. Och de förstår inte vad de här andra indianerna har för språk, så att det är några konstiga som de inte har sett innan.
Mm.
Och vid solnedgången på den tredje dagen, då uppenbarar sig den här messiasliknande figuren Wovoka. Hans farsa hade ju också varit mystiker. Så att han gick väl i samma fotspår, kan man säga. Men nu uppmanar han alla närvarande att dansa, som sagt.
Mm.
För det är den här dansen det kommer handla om ju. Och Kicking Bear, han blev väldigt förvånad över att Messias tydligen liksom var indian. För han trodde att han skulle vara vit. Det var ju det intrycket man hade fått av alla missionärer som var och pratade i alla fall.
Ja, det intrycket hade Bibeln, som den hade tolkats, givit honom.
Mm.
Wawoka, han leder då en dans som går i en ring runt honom. Och det är ingen dans som påminner om de flesta traditionella indiandanserna. Dels är den mycket långsammare och den går medurs, sakta, sakta. Och han leder dem i sånger. Och de här sångerna, det som är speciellt är att de får aldrig upprepas. Så att det är nya sånger som pågår timme efter timme. Tills Wawoka säger att nu har vi dansat färdigt.
Men vadå, kommer man på nya texter hela tiden eller?
Ja, antingen så har han väl skrivit dem. Det var kanske därför det tog 3 dagar innan Kicking Bear och gänget fick träffa honom.
Han satt och petade ner nya texter de skulle sjunga ihop.
Eller så var han väldigt duktig på att improvisera.
Ja, det måste han ju ha varit.
Mm. Som jag har förstått det så var det inga trummor och liknande heller. Utan det var bara liksom sång och den här långsamma dansen. Däremot när jag tittade på en tv-film från mitten av 2000-talet om just Wounded Knee, så har man dramatiserat det hela lite grann och lagt på trummor och så i sången. Vi kan fälla in ett litet klipp från det här. Och i filmen så ser man då hur de ditresta Lakota indianerna, deras ögon tåras och de känner sig på nyttfödda och fyllda med mening. För det finns en typ av yttersta dagen-känsla i det här. Wawoka berättar att jorden, som ni känner den, den ska bli ny. Gräset, som ni har nästan glömt bort, det ska återigen växa. Det ska växa upp till knäna. Skogen ska återvända. Vattnet ska bli rent. Och vet ni, den vita mannen ska försvinna. Och ni som dansar dansen, ni ska lyftas upp och ni ska återförenas med alla de som tidigare dött bort.
Hur blir det med bufflarna?
Bufflarna, de ska komma tillbaka.
De kommer tillbaka.
Allt ska komma tillbaka. Det är en ny och bättre framtid vi går till mötes.
Men egentligen så är det ju en svunnen guldålder han försöker frammana här.
Det här är kontroversiellt. Jag har läst olika amerikanska historiker. Warren till exempel, som jag läste, menar att den beskylls ofta för att vara naivt tillbakablickande och så här, ja,
det är det jag tycker det känns som i alla fall.
Ja, men han menar att det är ett rimligt svar på det som har hänt och att den är mycket framåtblickande. Jag tänker att i slutet av dagen så är det ungefär samma sak. Om man blickar framåt mot ett legendariskt försvunnet eller om man bara försöker skapa en bättre framtid. Men absolut, många har kallat den guldålders fixerad.
Mm. Kicking Bear och hans kompisar lärde sig den här dansen då.
Mm.
Och nu kunde ju de ta med sig den tillbaka och lära den till sina stammar.
Mm.
Haken är ju att om man inte dansar så blir man inte upplyft ovanför jorden. Och då kommer man ju gå åt tillsammans med alla vita.
Mm.
Så att man måste ju dansa. Minikoyo-stammen är ju en av de här som finns i Dakota också. Och deras hövding är väl, det är han som är Bigfoot.
Mm.
Han är inte Bigfoot, alltså den här som man har sett, eller en del har sett.
Nej, han är inte ett mytiskt väsen, någon sorts halvapman.
Nej.
Utan han är en väldigt skicklig hövding som han, jag ska prata lite mer om Bigfoot och hans speciella roll snart.
Okej, han hette Bigfoot helt enkelt. Hans stam består till största delen av kvinnor. Efter alla krig så har många av männen dött helt enkelt.
Mm.
Och nu längtar de här kvinnorna som är kvar så mycket efter dem så att de dansar och dansar och dansar och dansar och dansar och dansar tills de svimmar av utmattning.
Mm. För som med alla religioner, den här börjar ju ta olika former när den sprider sig från Nevada.
Ja.
Vissa börjar dansa runt en pelare, vissa gör precis som du säger här, att man jobbar upp sig i en sorts hysteri och lämnar sin egen kropp och får egna visioner. Det påminner ju också mycket om kristen, nyandlig väckelserörelse, det här med att tala i tungor och liknande.
Ja, Harry Kullman, han skriver så här, för jag har ett citat från honom om det här. De nya andedanserna spred sig bland stammarna på de olika reservaten. Det var bara kråkindianerna som stod emot, för de hade haft en alldeles egen profet, svärdbäraren, bara ett par år tidigare, som hade sagt att kulor inte kunde döda honom, men det hade de gjort ändå. Varför de för tillfället var immuna mot profeter. Dansen varierade från stam till stam, men, inte oväntat, den antog hos Sioux-indianerna en krigisk karaktär. Något som Bohoka aldrig avsett. Sioux-erna gjorde andedansen till en kuslig och krigsliknande orgie, och de dansande höll på tills de uppnådde transliknande tillstånd, varvid de upplevde hallucinatoriska syner som bekräftade Wokas spådomar.
Jag tror att det stämmer för vissa varianter av andedansen hos vissa av Sioux-folken. Jag tror att det här också såg olika ut utifrån vad jag har läst.
Ett av inslagen i allt det här är ju att Sitting Bull, han har ju inga problem med själva dansen egentligen.
Låt folket dansa.
Om de vill dansa så gör det. Själv tror han inte att andarna kan komma tillbaka på det sättet som har beskrivits här.
Nej.
Men om de vill tro det så varsågod. Problemet tycker han är att man har hört rykten och man har sett på indianagenterna att de är oroliga över det här.
Mm.
Och om de då skulle bli så nervösa att de skickar soldater och får förstärkningar, så skulle det kunna sluta med att de skjuter.
Mm.
Det gör ingenting, säger Kicking Bear till Sitting Bull.
Mm.
Därför att vi har nämligen fått såna här heliga andeskjortor.
Just det.
Och de står emot blårockarnas kulor. Så man har en föreställning om att de är som någon slags skyddsvästar. Det är alltså skjortor som är gjord av buffelhud, i den mån man har kvar någon buffelhud.
Mm.
Och sen har man dekorerat dem med örnfjädrar, och det består också av fransar och målat rött och sådär. Och de ska då stå emot kulor efter att någon medicinman har sagt någonting över det. Och det här var inget nytt egentligen. Redan på 1850-talet hade det förekommit myter kring sådana här heliga andeskjortor. Då hade några cheyenner fått för sig att de hade sådana, och så skulle de anfalla något amerikanskt kavalleri. Det var bara det att kavalleriet av någon anledning, istället för att anfalla med gevär, så drog de sina sablar då.
Mm.
Då var de inte liksom motståndskraftiga, de här skjortorna, längre. De var ju kulor de skulle stå emot, så då var de tvungna att vända och dra därifrån, tänkte de. Men det finns en stark tro på att nu kan vi kan lösa det här med hjälp av dansen och med skjortorna.
Precis. Tro är ju definitivt ett bra begrepp för att förhålla sig till det här. Desperation, tänker jag, ett annat ord.
Ja, ja. Jo, det är väldigt desperat det här. Kullman skriver också vidare: i november 1890 var upphetsningen och dansens intensitet så skrämmande stor på de flesta reservaten att agenterna förklarade att de höll på att förlora kontrollen över indianerna.
Mm.
De är ju panikslagna här. Vad är det som pågår egentligen?
Mm.
De håller bara på att skutta omkring och tjoar och har sig.
Mm.
Det här måste vara något väldigt oroväckande på gång.
Ja.
Det är så de uppfattar det.
Ja. Det där får med, för vi ska ju komma till en av de avgörande episoderna nu. Samtidigt ska man ha med sig det här att den här upphetsningen och de här drastiska besluten som kommer fattas. Jag tror inte att de var oundvikliga. Det hade inte behövt sluta så där. Till exempel lyfte ju Dee Brown att man till Sitting Bulls läger hade kallat en före detta indianagent, Dr. Valentine McGillicuddy, stark namn, för att få råd om hur man klokast borde agera. Och McGillicuddy hade i sin rapport närmast profetiskt konstaterat: det är militärförstärkningarnas ankomst som är orsaken till oron. Om sjundedags adventister tar på sig sina himlafärdskläder och går upp på ett berg för att invänta frälsarens ankomst, skickar man inte armén mot dem. Varför måste man tillämpa denna metod mot indianerna? Om ni inte återkallar armén är jag ganska säker på att det kommer uppstå allvarliga störningar. Alltså alla statliga tjänstemän tänkte inte i samma banor. Och ett annat agerande hade ju varit möjligt.
Ja,
om man hade gjort det.
Men nu har man ju den här inställningen att den politik, den officiella politik som man för mot indianerna är att de ska bli mindre indianska.
Mm.
De ska ju civiliseras, om man uttrycker sig så, och bli amerikaner.
Då men går... vad är mer amerikanskt än att gå med i en konstig, kristenaktig nyväckelserörelse?
Ja, men det här är ju, ja, det kan man ju i och för sig hävda då, men de såg det väl inte så. De här amerikanerna, de vita amerikanerna.
Äntligen blir de som kväkare och mormoner och...
Mm. Ja, men de förstod sig inte på det här.
Nej, så är det.
Och McLaughlin till exempel, han tyckte att det här var verkligen ett steg bakåt. Det här var en ödesdiger religion. Mm. Och att det var ju så sorgligt att det här hände just nu när de var på väg över tröskeln till civilisationen och sådär, säger han. Ja, och som sagt att det fanns en kristen koppling, det gick ju rakt över huvudet på de flesta här.
Mm.
Och McLaughlin, han är naturligtvis övertygad om att det här är Sitting Bulls fel, alltihop.
Allt är Sitting Bulls fel.
Allt är hans fel. Och i november så är det, som Kullman skriver, väldigt uppjagad stämning. Och telegrafmeddelanden kablas iväg i panik till Washington, där det bland annat står: indianerna dansar i snön. De är galna. Vi behöver militära förstärkningar omedelbart.
Mm.
Och den 20 november så efterfrågar då indianbyrån en förteckning på alla orostiftare.
Mm.
Ungefär som den här...
Det är Seskarö-upproret här,
ja,
va?
Ja, nu behöver vi en förteckning här.
Alla andedansare ska skriva sitt namn i som ekrarna i ett hjul.
Ja, och då kanske inte som... i ett hjul, men någonstans i de där listorna så är Sitting Bulls namn med då. Mm. För McLaughlin har ju sett till att det dyker upp. Och då drar man slutsatsen att det är han som är orsaken till det här, och så vill man helt enkelt gripa honom. Egentligen vill man vill ju locka ut honom ur reservatet för att det ska kunna ske utan buller och bång.
Just det.
Och då tänker man sig först att vi tar Buffalo Bill, hans gamla kompis, till hjälp.
Ja.
Och han är ju med på det egentligen. Men när han väl kommer dit då, Buffalo Bill, så...
Men då har man ändrat sig.
Då är ju den här White Terrier, McLaughlin, han är ju rädd att han ska förstöra allting. Och han bara skickar tillbaka honom till Chicago. Nej, nej, du ska inte vara här. Iväg med dig.
Mm. Så vad som slutligen kommer hända då, att i mitten av december så kommer Sitting Bulls blockhus vid Pine Ridge omringas. Det är ett antal, jag tror att det är 6 indianagenter eller något liknande, eller 6 indianpoliser snarare, som går in i lägret. Sen finns det kavallerister som är längre ifrån som ska kunna rycka in som förstärkning. En indianpolis går in i tältet och väcker den sovande hövdingen, som sömndrucket vaknar till liv. Vad händer? Upp med dig, du ska följa med ut här. Och han börjar klä på sig och tölta omkring och väldigt, väldigt mycket försöker köpa tid.
Vart la jag nu min kam?
Mm.
Var la jag strumpan här nu? Mm.
Precis, samtidigt som man ser till att föra lite oväsen och så att det börjar...
Just det, börjar slamma med kastruller där inne. Ja. Jag ska bara koka lite ägg här, förstår ni?
Han spelar upp sin bästa Papphammar-sketch. Han är som Papphammar på rullskridskor när han klär på sig där. Det här...
Så är det inte.
Nej, men han får lägret att vakna till liv. Och ja. 8 stycken andedansare där utanför börjar ifrågasätta: varför är det en massa indianpoliser här? Och varför för ni bort Sitting Bull?
Ja, och det är ju en relevant fråga förstås.
Yep.
Någon skriker ju också: tror ni att ni kan ta Sitting Bull? Mm. Bara sådär. Och så uppstår det tumult i den här situationen då. Och en indian som heter Catch the Bear,
kvällens avsnitts starkaste namn.
Ja, det tycker jag.
Fånga björnen, som en uppmaning dessutom.
Han sliter av sig en filt och under det har han då dolt ett gevär.
Mm.
Här tycker jag ändå att han agerar lite förhastat, för han borde ju begripa vad kommer hända om jag skjuter här nu.
Jep.
Men det gör han, och han skjuter den här löjtnanten som då har gripit Sitting Bull.
Mm.
Och då utbryter jag okontrollerad skottlossning.
Just det.
Pang, tjong, tjuff, tjong.
Först blir Sitting Bull skjuten i bröstet av den löjtnanten som nu har blivit skjuten i sidan.
Mm.
Och så sen går en annan indianpolis fram och skjuter Sitting Bull i huvudet.
Ja, bakhuvudet bara pop.
Just det.
Och i den här röran så dör ju också Sitting Bulls 17-årige son.
Mm.
Och enligt Kullman 12 andra sioer med.
Mm. Däremot så hade väl alla indianpoliser strukit med om inte det är så att kavalleriet faktiskt kommer in ja, och agerar också. Som kavalleriet gör.
De dundrar in där och mitt i den här raran så har ju också Sitting Bulls vita cirkushäst hört de här skotten, varpå han sätter sig ner på ändan och börjar vifta med framhoven. Mm. Och då är det som att allt bara stannar upp. Alla CO-er bara tittar. Nej men hästen kör ju för tusan andedansen också.
Ja.
Den scenen skulle man ju vilja se.
Ja, den är otroligt stark. Det är Dee Brown som berättar det där och det är, ja, det är en scen
det. Det är helt otroligt faktiskt. Mm. Sen reser sig hästen upp och liksom lunkar iväg därifrån. Och då är det som att den här pausen liksom avtar och så börjar man skjuta och ha sig.
Precis.
Och bråka.
När Sitting Bull dödades flydde hans anhängare. Och flera av dem kommer hamna hos Bigfoot. Eller Spotted Elk, som han ibland kallas också. En erkänt skicklig jägare som dessutom ofta fungerade som diplomat inom Lakota-kretsar. Eftersom han var en osedvanligt skicklig förhandlare, minns han. Bigfoot kommer att påbörja en resa söderut. Mot fortfarande levande Red Cloud och döde Crazy Horse-folk. Charlotte Black Elk som har skrivit om det här skriver följande om Bigfoots resa. Man fruktade att när Crazy Horse anhängare började bli mer involverade i andedansen skulle de vara beredda att kriga igen. Och det fanns fortfarande stor splittring mellan Red Clouds och Crazy Horse anhängare. Så folket i vårt samhälle beslöt sig för att en fred måste avgöras i skiljedomstol. Vi har en post i vårt samhälle som kallas försvararen av den vita vingen. Trumpetsvanen är Nordens fågel och dess budskap är försoning. Bigfoot var den personen hos vårt folk. Så om man ska tro Charlotte Black Elk så är här en typ av fredsdelegation, en fredsbevarande styrka om ni så vill. Med 400 män, kvinnor och barn som anländer, som är på väg söderut. Det finns också som till exempel Dee Brown och många andra för fram att Bigfoot är helt enkelt på flykt och letar sig mot Red Cloud eftersom Red Cloud är en av de sista starka hövdingarna.
Ja, så trodde jag det var, men här finns det alltså någon tolkning att de är på någon slags fredsmissionsuppdrag av någon outgrundlig anledning. Varför, alltså, att de skulle ta sig till Oglala-folket och förmå dem att inte kriga mot de vita, eller vadå?
Ungefär så har jag tolkat det.
Jaha, okej.
Okay. Så att det finns olika berättelser om vad den här resan egentligen går ut på. Och eftersom det som kommer hända med den här stackars ödesbestämda expeditionen, eftersom det är så avgörande för hur delar av den amerikanska ursprungsbefolkningen ser på sin egen historia nu, så blir det där viktigt också hur man väljer att tolka vad den här expeditionen egentligen var. Oavsett vilket så är resan, den slutar och den är katastrofal. Bigfoot har dragit på sig lunginflammation och är nästan döende när han den 28 december 1890 anländer till Pine Ridge. Alldeles i närheten finns sjunde kavalleriet vid Wounded Knee. Det är precis den delen av kavalleriet som hade besegrats vid Little Bighorn, om man ska få en sorts intressant symmetri kring det hela.
Ja, precis. Det är ju, det är en rafflande tanke.
Mm.
Det är ju i slutet på december, så det är ganska kyligt med.
Verkligen.
Och därav kanske den här lunginflammationen.
Mm.
Det här regimentet som man träffar på leds ju av en major som förklarar för en hostande Bigfoot att nu har jag order att eskortera er vidare här.
Mm.
Med andra ord så kommer han arrestera dem. Väl där i Pine Ridge-reservatet så ger man ju indianerna mat och några tält. Och Bigfoot får en egen kamin i sitt tält också eftersom han är så himla kraskig.
Ja, just det, han är riktigt dålig.
Och på grund av mörket så har man då avvaktat med att avväpna de här krigarna till dagen efter. Men så kommer det nästa dag och då har soldaterna i det här sjunde regementet omringat indianerna noggrant och satt upp ett antal såna här kulsprutor helt enkelt på strategiskt utvalda höjder.
Mm.
Och på morgonen så beordras då alla de här indianerna att överlämna sina vapen i en enda stor hög.
Mm.
Men det borde ju finnas mer vapen än det de klämmer fram, tycker de.
Just det.
Det var väldigt få vapen här. Så därför så går man igenom tälten och göra lite husrannsakan och sådär. Och då hittar man lite knivar och yxor och sånt där.
Mm.
Men det är ju fortfarande väldigt magert här. Vad är det för folk egentligen? De är ute och spankulerar utan vapen, tycker ju majoren och de andra som leder här. Och den här överste Forsyth som basar över regementet.
Mm.
Så man bestämmer sig för att kroppsvisitera allihop. Och nu börjar ju då man liksom funderar lite här från indianhåll. Det var värst, hur mycket ska vi egentligen behöva vara med om här?
Mm.
Det var ju väldigt irriterad stämning här kring det här förstås. Men man lydde ändå. Det var egentligen bara medicinmannen, Gula Fågeln.
Ja.
Mm. Som dansade omkring där, den här andedansen, och började sjunga den här helig text som man hade.
Mm.
Och det gick ut då på att kulorna inte skulle kunna såra dem ändå.
Mm.
Så det är en lite konstig stämning där de lägger ner sina vapen och blir visiterad, och så hoppar han omkring där för sig själv på något sätt.
Mm. Och vad som kommer hända nu är att det finns en döv indian med i Bigfoots läger, Black Coyote, som antingen ville han inte lämna ifrån sig sitt gevär, eller så förstår han inte vad det är som händer. Han är ju döv, men han ger inte ifrån sig sitt gevär. Och så helt plötsligt så smäller det. Ett skott. Och det har aldrig belagts från vilken sida det kommer, eller vad det egentligen är som händer, men det där skottet får kavalleriet att öppna eld. Och nu börjar det smattra från alla håll och kanter.
Nu är ju helvetet igång här.
Mm.
Fullt med överspända soldater som bara matar på.
Yeah.
Och då har ju D. Brown skrivit så här. Skotten smällde och luften fylldes av krutrök. Efter den första salvan låg Bigfoot bland de dödligt sårade på den frusna marken. Så tystnade skotten en kort stund medan indianerna anföll soldaterna med knivar, stridsyxor och pistoler. Eftersom bara mycket få av indianerna hade vapen försökte de fly. Då öppnade kulsprutorna och eld mot dem med nästan ett skott i sekunden och mejade ner män, kvinnor och barn som försökte undkomma i skydd av tälten.
Mm.
De sköt oss som bufflar, ska en kvinna ha sagt efteråt.
Mm.
Hon så fick se både sin farmor och farfar och bror ihjälskjutna, och själv blev hon träffad i höften och sådär.
Just det. 300 indianer dödas nästan omedelbart. 25 kavallerister omkommer också i det hela. De flesta antagligen på grund av friendly fire. Ja. Eftersom det skjuts hejvilt omkring.
Precis.
Sen blir de ju kvar där i snön också. Så att de bildar, vad ska man säga, groteska isskulpturer. Som blir fastfrusna. Lite grann som Armfelts karoliner uppe på fjällen.
Ja, Kullman.
Mm.
Han beskriver ju de här fotografierna. Som togs några dagar efteråt.
Mm.
Och jag tänkte att jag skulle bjuda på ett citat till från Kullman här.
Få höra.
På det första fotot står det insamlandet av de döda. Och det visar en vagn dragen av 4 mulåsnor som till bredden är fylld av indianlik som stelnat i de mest groteska ställningar i den stränga kylan. Det andra heter begravning av de döda. Och på det ser man ett manshögt dike 2 meter brett i vilka indianer, män och kvinnor och barn om vartannat har travats i högar. Somliga är klädda i trasor, andra omsvepta i filtar och andra åter helt nakna sedan de berövat sina andeskjortor som soldaterna tagit som souvenirer. Vid randen av massgraven står soldater med spadar beredda att skyffla jord över högen av stela kroppar. Några av liken ligger ännu kvar på kanten. En halvnaken indiankvinna har frusit fast i en utspretad ställning som om hon stått i begrepp att omfamna jorden medan nere i graven några nakna armar sticker upp ur den frusna likhögen. Det är 7:e kavalleriregementets revansch på Siorna för general Custers nederlag och samtidigt den föga romantiska avslutningen på striderna mellan indianer och vita. Ett slut som medförde att armén av regeringen erhöll 18 mycket eftertraktade medaljer som utdelades till officerare och män i regementet som utmärkt sig för berömvärda insatser i slaget vid Wounded Knee.
Mm. Intressant är att vi fick den äldre benämningen också, slaget vid Wounded Knee.
Mm, men det är inom citattecken.
Ja, och det är ju, då är det någon sorts övergångsfas här. För det, Kullman är ju, han glorifierar ju inte det här på något sätt. Snarare, det är ju rakt tvärtom. Men det kallades ju i äldre amerikansk historia slaget vid Wounded Knee. Medan de senaste decennierna har det lite mer smakfulla massaken vid Wounded Knee konkurrerat ut det här. Jag tänkte, det där var ett väldigt fint citat, jag tänkte att komma in på ett annat citat, nämligen från Jack Wilsons Jorden skall gråta.
Mm.
Han skriver: för angloamerikaner har massaken vid Wounded Knee med dess tröstlösa bilder av förvridna indiankroppar fastfrusna i snön blivit ett djupt betydelsefullt ögonblick. De representerar på ett pregnant sätt slutet på gränslandet, den 300-åriga, ständiga expansionsprocess som hade fört deras land från några små handelsstationer till att bli den kanske mäktigaste nationen på jorden. Indianen som stått i vägen, indianen som på något sätt var den obesatte, okuvade kontinenten, hade slutligen besegrats. Men för indianerna har massaken också en annan innebörd. Även om den är ihågkommen som den sista stora militära konfrontationen under indiankrigen markerar den också början på en ny kamp mot en på vissa sätt ännu mer destruktiv och demoraliserande fiende. För det är ju, även om andedansens expansion, till exempel om man ska prata om andedansen, tar slut här vid Wounded Knee, så kommer det ju andedansas på många ställen långt efter, och indianernas fortsatta kamp för en plats i det moderna USA, det är ju det som börjar i och med Wounded Knee.
Ja, jo.
Konflikten byter karaktär.
Själva andedansen är väl någon form av utslag av ett sista, som du sa innan, desperation.
Mm.
Ett sista desperat hopp om någonting ändå.
Mm.
Det är ju så bottenlöst, trasigt och tragiskt slut det här.
Mm.
Och inte bara Wounded Knee, utan hela den här episoden, vad som hände under senare delen av 1800-talet.
Mm.
Emellan västern.
Ja, verkligen.
Men också kittlande och spännande i den historiska backspegeln.
Mm. Ja, det är ju ett led i den här, vad ska man säga, koloniala tragedin som utgör den långa amerikanska historien om kontakten mellan
öst och väst.
Öst och väst, precis. Kolonisatören och urfolket, eller vilka begrepp man nu vill använda. Det blev ett ganska långt avsnitt nu, men nu har vi på riktigt återigen bekantat oss med amerikansk ursprungsbefolkning. Och vi har tagit tag i en av de mest avgörande episoderna.
Det har vi gjort.
Ja.
Bra jobbat.
Tack själv. Bra jobbat. Grattis på 5-årsdagen.
Ja, grattis till dig med. Du är en del av det här.
Jag bidrar på alla små sätt som jag kan. Hörrni, gå in på Facebook och kommentera om ni tycker att det känns som en trevlig sak att göra.
Ja.
Annars så har ni bara en fin vecka, så hörs vi igen nästa vecka.
Jag tycker vi ska gratulera alla lyssnare också som har varit med och hängt med i alla de här 5 åren. Och även skåla i form av en cookie till här.
Verkligen. Jag tänker,
för kommande 5 år.
Jag tänker att ni som har varit med alla 5 år från början till nu, och som dessutom alltid lyssnat i slutet på avsnitten tydligen, ni kan väl gå in på Facebook och säga det, så kan vi ge er en like och en glad emoji.
Ja, verkligen.
Ja. Yeah.
Och om ni har missat någon gång så gör inte det något. Skriv ändå.
Precis. Hörrni, tack så mycket för idag. Hej då med er.
Hej, hej.